Välkomna till Kvällsbibelskolan på församlingsfakulteten. Vi har denna termin temat frihet. Och som vi har sagt tidigare så är frihet ett ord som kräver att man säger vad man är fri från och vad man är fri till för att ordet ska bli meningsfullt. Ett vanligt sätt att beskriva vad en kristen är fri från är genom att nämna de tre döden, synden och djävulen. Och vi har idag kommit fram till den tredje och temat ska alltså vara frihet från djävulen. Jag tänkte behandla det här ämnet under 8 punkter och om man vill kan man se det i fältet som finns under bilden. Där finns också de viktigaste bibelställena angivna. Den första punkten blir djävulen är en realitet. Om vi jämför med förra veckans tema som var frihet från döden så har vi här en skillnad som gör att vi först får stanna inför detta. Finns denna fiende? När det gällde döden så är ju alla människor, om man är kristen eller inte, överens om att döden finns, att döden är en realitet. Men så är inte fallet när vi säger frihet från djävulen. Därför många förnekar att djävulen finns. Döden ställs man inför och man ställs också inför ondska i världen. Men vägarna skiljer sig alltså åt om man menar att det finns en personlig makt bakom det onda, en djävul. Går vi till Bibeln med denna fråga så är det där helt klart att det verkligen finns en makt som kallas djävul eller Satan. I Markus evangeliet så kommer vi redan efter 13 verser till berättelsen då Jesus förs ut i öknen och det står att han där blir frestad av Satan. I Matteus evangeliet dröjer det lite längre. Där finns också berättelsen om Jesu barndom med. Men i kapitel 4 har vi skildringen av hur han förs ut i öknen för att bli frestad av djävulen. Matteus återger också hur dessa frestelser såg ut. Och det står att när Jesus hade avvisat dem så vek djävulen bort från honom, men han skulle också senare komma tillbaka. Så det första vi kan konstatera är att Nya Testamentet räknar med djävulen som en verklig, real makt. En personlig makt i meningen att han planerar, har avsikter, han talar, agerar. Det som vidare är klart om vi går till Nya Testamentet är att det finns flera makter vid hans sida. Ett genomgående drag i de så kallade synoptiska evangelierna, de tre första, är att Jesus driver ut onda andar. Så det finns onda andar och Paulus talar också om att det finns vad han kallar furstar, väldigheter, världshärskare här i mörkret. Och han säger nu att en kristen är insatt i en kamp emot dessa. Vi ska komma tillbaka till detta bibelställe i Efesierbrevet kapitel 6 inom kort. Hur dessa onda andemakter hör samman vet vi inte mer om än vad Bibeln säger. Och den säger egentligen väldigt lite om det temat. Vi får en del inblick i det om vi går till Uppenbarelseboken kapitel 12 som är ett viktigt kapitel för det här temat. Det är det avsnittet som läses på Mikaelidagen där det skildras hur Mikael och hans änglar stred mot draken och hans änglar. Så här finns som någon slags hierarki. Mikael kallas i Judas brev för ärkeängel. Och på liknande sätt så är alltså draken den främste på på motståndarsidan och han har sina änglar. Och så står det i en vers som på ett väldigt utförligt sätt går in på det här temat nu om fienden, nämligen Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 9. Den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ned med honom. En sak som är viktig att göra klart nu inledningsvis, det är att Bibeln aldrig framställer saken så som att djävulen skulle vara jämbördig med Gud på något sätt. Så var det i en del föreställningar i antiken, till exempel inom det som kallades manikeismen, där man tänkte sig att det onda och det goda var som två krafter, lika mäktiga, lika ursprungliga, båda två var av evighet, och dessa, det onda och det goda, låg i strid med varandra. Så framställer Bibeln alltså det inte. Utan det är bara Gud som är från evighet. Det är han som har all makt och djävulen är helt underställd honom. Detta blir tydligt när vi till exempel läser inledningen till Jobsboken, som vi också ska komma tillbaka till. Likväl har denna makt ett stort inflytande i vår värld. Och Paulus kallar djävulen i andra Korinthierbrevet 4 för denna tidsålders gud. Och aposteln Johannes säger i sitt första brev att hela världen är i den ondes våld. Eller ligger i den onde, som det också kan översättas. Vi går vidare till den andra punkten som blir frågan, varifrån kommer djävulen? Detta är en fråga vi kan ställa oss när vi läser i Bibeln att Gud skapade allting och han såg att det var mycket gott. Och ur denna skapelse där allt var idel godhet och harmoni, vi läser om det i första Mosebok kapitel 1 och 2, så kommer i kapitel 3 en fiende. Ormen kommer med en frestande fråga. Varifrån kommer det onda i Guds goda skapelse? Det traditionella svaret på detta är att djävulen är en fallen ängel. Alltså en andevarelse som Gud hade skapat god, men som avföll och blev ond. Det man kan säga om detta svar är att det passar in i helhetsbilden. Att Gud är skapare av allt, han skapar ur intet. Och sedan finns det onda där i denna skapelse. Men det man också kan säga om denna förklaring är att Bibeln egentligen inte går in och beskriver detta fall. Bibeln har alltså inget intresse att utreda frågan varifrån djävulen kommer. Utan den ställer oss inför det faktum, ormen finns där, det onda finns där när vi kommer till Nya Testamentet, djävulens gärningar är uppenbara. Och så handlar den om hur vi ska bli räddade ur detta onda. Och det finns en god regel som lyder att det Bibeln talar mycket om, det ska vi tala mycket om. Och där Bibeln talar lite om, det ska vi tala lite om. Så Bibeln utgår alltså mera från det faktum att det onda finns och hur vi ska bli räddade från det, än att ge förklaringar på varifrån det har kommit. Den tredje punkten blir, djävulen har satt sitt avtryck i skapelsen. Det betyder att det inte bara när vi kommer till frälsningen som vi har att tänka på och förhålla oss till djävulens roll i detta. Utan också när vi tänker över Guds första stora gärning, nämligen skapelsen och dess vittnesbörd, så är det viktigt för en kristen förståelse att tänka med att Gud har en fiende. Så mycket i skaparverket speglar inte Guds väsen utan djävulens avtryck i denna skapelse. Det blir helt fel om vi drar en rak linje från skapelsen så som vi kan se den idag, bak till Guds skaparhand, Guds skaparintention. Därför att mellan Guds skapelse, paradiset, till idag ligger inte bara en lång tid, utan där ligger också syndafallet med dess följder för skapelsen. Paulus han skriver om detta i Romarbrevets 8:e kapitel och han säger att skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Han säger att hela skapelsen suckar och våndas. Så det finns mycket i skapelsen som speglar Guds härlighet. I Psaltaren 19 sägs det att himlarna förtäljer Guds ära. Men det finns också när vi ser i verkligheten i vår värld mycket som inte är en avspegling av Guds godhet och skaparvilja. Då går vi in mera på vad Bibeln nu säger om denne fiende. Och det blir den fjärde punkten. Djävulen är en lögnare och en mördare. Det avsnitt i Bibeln som kanske tydligast beskriver hur den djävulen är har vi i Johannesevangeliet 8:e kapitel. Där är det Jesus själv som talar och han beskriver djävulen så här. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Här är det alltså särskilt två drag som framhålls, att han är en mördare och att han är en lögnare. Hur detta kommer till uttryck ser vi i första Mosebok kapitel 3, alltså där det första syndafallet skildras. Och det allra första ordet vi hör av Guds fiende, det är detta ord: har Gud verkligen sagt? Ormen står där var listigare än alla de andra djuren och han kommer med denna fråga: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Och det andra som vi läser att han säger är: ni skall visst inte dö. Så i det första så utsås alltså detta tvivel till vad Gud har sagt. Och i det andra så kommer lögnen helt rakt på mot det som Gud har sagt. För han hade sagt att de skulle dö om de åt av frukten. Nu kommer lögnaren och säger: ni ska visst inte dö. Och genom dessa lögner, genom detta bedrägeri, så leder han de första människorna till död. Och till detta att han är en lögnare hör att han kommer under falsk identitet. Han kommer ju här som någon som tycks vara intresserad av Eva och hennes situation och vill göra den bättre. Att han döljer sig, att han bedrar, är en del i att han är en lögnare. Detta kommer fram också i, som vi nämnde tidigare, det 12:e kapitlet i Uppenbarelseboken. Där det står att denne fiende bedrar hela världen. Och om vi tänker nu på detta med att bedra, det är ju just att ge sken av något som är falskt. Det förhåller sig i verkligheten på ett annat sätt. Men han bedrar, liksom han bedrog Eva, så bedrar han idag hela världen. Det är en del av hans sätt att verka. Jesus är inne på samma tema när han säger att fienden kommer som en varg i fårakläder. Det är samma, det skenbara som är det lögnaktiga och så är det något annat där bakom. Ytterligare ett drag ska nämnas som vi får i Bibeln och det är att djävulen är en anklagare. Det möter vi särskilt i inledningen till Jobs bok. Och det hebreiska ordet Satan har denna betydelse, en som anklagar. Vi läser där i Jobs inledning att Guds söner kom inför Guds tron och bland dessa kom också anklagaren. Och så är det han som anklagar Jobb. Och vi får se bakom det som händer här i världen, där i inledningen. Så en mördare, en lögnare, en anklagare är några av de drag som Bibeln tar fram. Men nu kommer ju det stora med Bibelns budskap, nämligen att denne fiende är besegrad. Och det blir den femte punkten, som är ett bibelcitat från första Johannesbrevet kapitel 3, vers 8. Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Det är evangelium. Det är de goda nyheterna. Bibeln berättar från den första dagen till den yttersta dagen, den stora berättelsen om Guds gärning att genomföra denna frälsning. Vi såg hur Adam och Eva lyssnade på ormen, lät sig förledas, drog över sig döden som kom som en följd av synden. Men redan där på syndafallets dag lyder också det första gången Gud utlovar räddning genom att fienden ska krossas. Det sägs i första Mosebok 3:15, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Detta har kallats för det första evangeliet, det så kallade protoevangeliet. Och egentligen är den fortsatta berättelsen i Bibeln en berättelse om hur detta löfte genomförs. Det går som en röd tråd och denna röda tråd inkluderar stora delar av världshistorien så som vi känner den. Det träder upp riken som blir världsherravälden, så som Assyrien, Babylonien, Medien Persien, hellenismen med Alexander den store, Romarriket. Alla dessa riken har sin del i denna historia om hur Gud genomför sitt löfte att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Dessa stora världsriken får vi skildrade i vissa av profetböckerna. I Daniels bok kapitel 7 kan vi läsa om Daniels dröm. Och han säger att han såg i en syn om natten fyra djur stiga upp ur havet. Han liknar dem vid ett lejon, vid en björn och vid en leopard. Och det fjärde djuret säger han att han inte ens kan beskriva, så fruktansvärt var det att se. Dessa djur stiger alltså upp ur havet. Och vi har samma uttryck i Uppenbarelseboken kapitel 13. Där det anknyts till Daniels syn och Johannes skriver, jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. I dessa sammanhang står havet med största sannolikhet för människohavet. Ur människo, alltså vi har även det som ett uttryck, människohavet. Och ur detta stiger alltså upp, inte bara riken, utan också ledare för dessa riken. Och vissa av dem är öppet motståndare till Gud och till hans bud. Och det kulminerar i detta rike som Johannes ser stiga upp som leds av vilddjuret. Som en kommentar till hela detta skeende i världshistorien, där världsriken, där hedna folk förföljer Guds folk, där fienden försöker utplåna löftet att det ska komma en frälsare ur Israels folk. Som en kommentar till allt detta kan vi läsa Psaltaren 2. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Och detta som här sägs i psalm 2 ligger i sin tur som en bakgrund till det vi har i Uppenbarelseboken kapitel 12 och framåt, där det skildras hur nu djävulen och Satan kastas ned och sedan hur han av kvinnans säd, Jesus Kristus, kastas i eldsjön. Där fullbordas i denna stora berättelse det som sägs i första Mosebok 3, att han ska krossa denna orms huvud. Och det sätt han gör det på inbegriper alltså världshistorien. Utifrån denna stora historia, från skapelsens första dag till den yttersta dagen, har vi att förstå vår historia och vår plats i Guds handlande. Därför att när Kristus har gjort denna stora gärning så zoomar Bibeln samtidigt in vissa delar i hur denna seger vinnes. Och då kan vi börja med att tänka på de fyra evangelierna, hur detta nu kommer till enskilda människor. Det är ju inte så att Guds rike kommer som ett i raden av de andra världsrikerna, utan det är ett annorlunda rike. Jesus säger att mitt rike är inte av denna världen. Det kommer när han kommer, när han blir människa, när han vandrar i Galileen, när han driver ut onda andar, då kommer han som den starkare. Jesus säger att det är som när en stark man med vapen i hand bevakar sin gård. Men om det kommer en som är starkare så tar han ifrån honom vapnen och kan ta det som är hans. Så när Jesus kommer så drivs onda andar ut. Då får det onda vika. Han kommer som den som verkligen har makten. Men sen kommer det kanske mest överraskande, att själva segern, den vinns på ett annat sätt, nämligen att han avstår sin makt. Han utlämnas till lidande och till död. Så genom att ge upp sitt liv vinner han liv. Och han vinner det för oss andra också. Och detta är vad som vi kan kalla vetekornets mönster. Som Jesus beskriver, att vetekornet måste läggas i marken och dö. Så kan det bli många nya korn. Jesus gick inte raka vägen till makten, utan hans väg gick genom lidande, genom död, till uppståndelse och till seger. Detta nu att han segrar genom att lida och dö, det har vi skildrat på ett viktigt ställe som är Kolosserbrevets andra kapitel. Där skriver Paulus om detta så här: han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Korset framställs alltså här som en triumf och en seger över välden och makter. Och vi lägger märke till att detta skedde genom att skuldebrevet togs bort. Här har vi ett viktigt samband Anklagaren har inte längre något att anklaga för sedan skuldebrevet har tagits bort. Och en annan viktig sak att lägga märke till är att det sägs nu om dessa välden och makter att de har klätts av och förevisats offentligt. Alltså, i det öppna, de har blivit avslöjade för vad de verkligen är. Vi går nu över till hur detta tas emot av den enskilde och säger för det sjätte: en kristen har fått del i Kristi verk. Denna stora berättelse som vi har nämnt får alltså en kristen del i. Och strax innan Paulus beskriver det i Kolosserbrevet kapitel 2 så har han skildrat dopet. Han säger så här i kapitel 2, vers 11 och 12: ni blev begravda med honom genom dopet och ni blev uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Detta mönster, vetekornets, går också en kristen igenom. Nämligen dopet är en sådan död. I Romarbrevet 6, som är ett huvudkapitel för dopet, säger Paulus att de kristna har blivit begravda tillsammans med Kristus. Och han kan säga att de har blivit korsfästa tillsammans med Kristus. De har alltså infogats och fått del i det han gjorde genom dopet. De har blivit insatta i detta stora verk så att deras liv, vårat korta liv, sett i den stora världshistorien, vi blir infogade i Kristi verk genom dopet. Och genom tron på detta så förblir vi där, och då ska döden vara verksam på det sättet att det gamla livet, det själviska livet, ska dö. Och Paulus beskriver det i Romarbrevet 6 så att vi ska ställa våra lemmar i rättfärdighetens tjänst. Så som Kristus uppstod och nu lever, så har den döpte fått uppstå till ett nytt liv och ska tjäna rättfärdigheten istället för synden. Som döpt, som en lem i Kristus, så som varande i Kristus, så får man tillgång till alla de löften som sägs om den rättfärdige i Bibeln. Som syndare har vi ingen tillgång till dem, men i Kristus är vi rättfärdiga. Vi har förlåtelse. Skuldebrevet är borttaget. Och då kan vi läsa till exempel i Ordspråksboken kapitel 18: Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Så fienden, vi tänker på de andliga fienderna, är mäktiga, men Herrens namn är ett starkt torn. Och i Kristus är jag rättfärdig och jag får skynda dit och jag får hjälp. Herren kallas ju i Saltaren många gånger vid sådana här termer som beskriver att han är vårt skydd. Han är vårt bergfäste, han är vår klippa, en tillflykt i nöden. Utifrån vad vi nu har sett så ska vi komma in mer specifikt på frågan frihet från djävulen. I vilken mening? Och det blir den sjunde punkten. En kristen äger frihet från djävulen. Men vi ska nu se mer specifikt på i vilken mening. Det är alltså inte så att en kristen är fri från djävulen så att man aldrig skulle märka något av honom eller aldrig ha något med honom att göra. Inte alls. Det vore ett missförstånd. Paulus beskriver det, som jag nämnde, i Efesierbrevet 6 som en kamp som de kristna har förts in i. Och han säger: vi strider inte mot kött och blod utan istället mot andliga fiender. Och han säger att dessa andliga fiender, de skjuter brinnande pilar. som tron kan släcka. Så en kristen är alltså involverad i en kamp. Och ändå är han nu fri. Och det första är, kan vi säga, det är en frihet från djävulens makt och herravälde. Den blir bruten när en människa kommer till tro på Jesus. Vi har det i det yttre, det som vi kallar andebesättelse, som vi har många skildringar av i evangelierna. Och också i vår tid är det vanligt i många länder. Det har inte varit vanligt i Europa, och det finns tankar att detta beror på att här har kyrkan funnits, här har Guds ord funnits under en lång tid och hållit tillbaka dessa onda verkningar. Men i andra delar av världen där så inte har varit fallet, så är detta med andebesättelse inte ovanligt. Och då sker det också idag att när människor kommer till tro så bryts detta onda herravälde över en människa. Det onda drivs ut. På ett liknande sätt är det med syndens makt. Synden kan behärska en människa. Och när Jesus kommer så blir denna makt bruten. Samtidigt är det så att synden finns kvar. Den onda lusten till den finns kvar. Det frestar, man kan falla i synd. Och ibland har man beskrivit det här genom att skilja på tre olika saker, nämligen syndens herravälde, syndens skuld och syndens inneboende. Och när man kommer till tro så bryts herraväldet och skulden tas bort, men dess inneboende finns kvar. Djävulen och synden hör här samman. Och när en människa kommer till sonen så blir han fri. Och Jesus beskriver detta så i återigen detta viktiga frihetskapitel, det åttonde, Johannes kapitel 8. Där Jesus säger, var och en som gör synd är syndens slav. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Detta var två aspekter av hur det ondas herravälde bryts när man kommer till tro och en kristen är fri från djävulen. Ett annat sätt som han blir fri på är att anklagelserna mister sin kraft. Djävulen är fortfarande en som anklagar, men han har kastats ut från Guds närhet, från himlen, som vi läste i Uppenbarelseboken 12. Han kan inte anföra några anklagelser inför Gud, och vi läste orsaken, nämligen att Kristus genom försoningen har tagit bort skuldebrevet. Så anklagelserna som kommer, de kommer till vårt samvete. Där kan djävulen oroa oss och anklaga oss, men trösten är att detta är anfäktelser från fienden. De gäller inte inför Gud. Därför att Jesus tar hand om det som djävulen anklagar en kristen för. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus, säger Paulus i Romarbrevet 8. Och en tredje aspekt av friheten från djävulen är att hans djävulens förmåga att skada en kristen har upphört. Han kan inte skada en kristen. I Romarbrevet 8 återigen läser vi att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Allt betyder verkligen allt, och även nu skador som fienden kan tillfoga. Och det kan han göra. Han kan tillfoga skador på olika sätt. Ända in i martyriet, vilket också skildras i Uppenbarelseboken 13, så är detta ändå inte till en kristens skada djupast sett, utan allt får tjäna till det bästa. I Uppenbarelseboken 13 står det att den som måste gå i fångenskap ska gå i fångenskap, Och om någon måste dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. Och på samma sätt i Romarbrevet 8 säger Paulus, han citerar från Gamla testamentet, att vi blir räknade som slaktfår. Alltså, det skadar i det yttre, men i allt detta, säger han, vinner vi en härlig seger. Så djävulen har mist sin makt att skada. En kristen är fri från djävulens verk på det sättet. Och till sist, punkt 8. Hur förs kampen? I Efesierbrevet 6, där, som har nämnts ett par gånger, så talar Paulus ju om en andlig vapenrustning. Vi ska lägga märke till hur hela avsnittet börjar. Han säger till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Fienden tecknas för oss i Bibeln på ett sätt så vi förstår att ingen människa förmår att stå emot i egen kraft. Fienden är långt mäktigare än vad någon människa är. Här gäller verkligen orden från Zakaria, kapitel 4. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Bli starka i Herren. Och detta nu beroendet av Herren är det första och det sista. Och detta beroende, det kommer till uttryck i tro. I förtröstan. I tro på Herren och hans makt, hans godhet, hans ingripande kan en kristen vinna seger. Tron är det som tar sin tillflykt till honom. Tron är det som kallar honom för sin klippa, dit man får fly. Detta nu beroende av Herren, det kommer till uttryck på olika sätt. Och det första där vi kan tänka på är att det håller sig, tron håller sig till Guds ord. Vi har nämnt fallet i paradiset och det hela började med att det utsåddes tvivel kring Guds ord. Skulle Gud verkligen ha sagt? Så i kampen håller sig en kristen till Guds ord. Vi kan också tänka här på Jesus, hur han övervinner djävulen i öknen. Han svarar på frestelserna, det står skrivet. Han hänvisar till Guds ord. Och i Uppenbarelseboken, återigen kapitel 12, läser vi hur de övervann den som anklagar. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Ordet förenar människan med innehållet i ordet. Löftet förenar oss när tron griper om det med själva innehållet, alltså lammets blod, och där finns segern. Ytterligare som nu detta kommer till uttryck på är, och det blir det andra här då, det första var Guds ord, hur kampen förs. Det andra är genom bön. I Efesierbrevet 6 nämns på flera ställen där Paulus, han säger att de ska be. De ska be också för honom och de ska be att evangeliet får ha framgång. Att vi inte är fria från fienden i meningen att han aldrig skulle röra oss, att vi inte skulle kunna ha med honom att göra. Det kommer till uttryck också i att de två sista bönerna i Fader vår. Inled oss inte i frestelse, fräls oss ifrån ondo. De anger att vi är i en situation där detta, där vi hela tiden är ansatta, att detta händer. Vi frestas, vi blir ledda in i ondo, vi behöver ropa till Gud att så inte ska ske. Vi behöver be med Fader vår. I Saltaren är det många salmer som handlar om fiender. Salmisten klagar över hur fienden pressar honom. Och det är också en verklighet för en kristen. Och därför behöver bönen, och när vi ber med Saltaren, så i dessa fiendesalmer så får vi hjälp att be om hjälp ur den nöd vi kommer in i. Så Guds ord och bönen, där har vi vapen i denna kamp. Liksom hela den vapenrustning som Paulus räknar upp i Efesierbrevet 6, som vi här inte hinner gå in på. Men ett drag till hur kampen förs ska vi nämna till sist. Och det är genom att avslöja fienden. Vi har sett att ett viktigt drag är att han verkar i det fördolda. Han verkar under förklädnad. Han kommer med bedrägeri. Där lögn och förställning är hans kännetecken. I Efesierbrevet kapitel 5, vers 11 tar Paulus upp just detta tema. Han säger, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Detta är en viktig del i kampen, att avslöja mörkrets gärningar, att låta ljuset falla över det. Det klara ljuset, att leva så som om dagen och inte i mörkret och i mörkrets gärningar. Vi kan sammanfatta det som vi nu har sagt, de här 8 punkterna, med hjälp av några ord från Zakarias lovsång. Vi har denna i Lukas första kapitel och Zakarias säger där att Gud har gripit in och han har frälst oss från våra fiender. Så att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan. I helighet och rättfärdighet inför honom i alla våra dagar. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Klicka på prenumerera för att få notiser om när nya filmer har lagts ut på YouTube-kanalen. Mer med Torbjörn Johansson finns exempelvis i de småskrifter från FFG som Torbjörn har skrivit. Torbjörn har skrivit om skapelsen, en kristen syn på naturen och om evangeliet, Martin Luthers tankevärld bakom förklaringen till andra trosartikeln i katekesen. De kostar 50 kronor styck, eller köper man fler än 10 så kostar de 40 kronor styck. En småskrift skickas också ut till regelbundna gåvogivare, så ger du en gåva så kommer nästa småskrift från FFG att skickas ut till dig utan någon extra kostnad. Du kan ge en gåva exempelvis med på swishnummer 123-100-8457. Glöm inte att förmedla din adress för vårt utskicksregister. Torbjörn är rektor på FFG och FFG inbjuder också till teologiska utbildningar. Nästa höst, hösten 2021, inbjuder vi till det ettåriga Filippusprogrammet på nytt och till det treåriga Bachelorprogrammet. Program som ges här i samarbete med Fjällag internationella högskola i Oslo. Det är möjligt att påbörja en ansökan på vår hemsida. Gå in på www.ffg.se/utbildning för att få veta mer.